Susan Foister berättar att Cranach i all hast har missat att täcka en liten del av det gröna plagget med mörkgrön lasur. Men helt ärligt sagt, lägger man endast märke till det om man tittar med förstoringsglas.
Die Werkstatt hat funktioniert, die war bestens eingespielt, also es war wirklich ein Bilderzeugungswerkstatt, das ist also eine Malermanufaktur, die nach dem Willen von Cranach, also die verschiedenen Bildtypen, die er entwickelt hat, in der gewünschten Menge dann eben produzierte und auch verschiedener Qualität produzierte, auch noch vieles andere geschaffen hat, was wir heute gar nicht mehr haben.
Cranach förväntades inte bara att måla tavlor och tillverka träsnitt. När kurfursten ordnade fester och upptåg var det hovmålarens uppgift att sköta utsmyckningen. Han ansvarade dessutom för dekoreringen av familjen Wettins alla slott, kyrkor och bostäder och även vagnar och sledar, berättar Sindram.
Er expandiert mit seiner Werkstatt immer weiter. Er hat zuerst eine kleine Werkstatt, die im Schloss des Kurfürsten sich befand, die aber schon bald zu klein wird, weshalb er Häuser am Markt in Wittenberg kaufte, also in die Stadt zog.
Som sagt, Cranach hade gott om arbete och förtjänade hyggligt som hovmålare. Han fick dessutom ta emot uppdrag från utomstående. Men ateljén på slottet blev för trång och 1512 flyttades verksamheten till det centralt belägna torget där Cranach hade köpt två hus. Samma år gifte Lukas sig med Barbara Brengevia. Och första sonen Hans föddes året därpå och Lukas den yngre två år senare. Båda blev i sinom tid begåvade konstnärer. Men bara 5 år efter flytten var arbetsutrymmen redan för små och verksamheten etablerades istället på Schlossstrasse 1 som påminner mer om en fabrik där arbetet var strängt uppdelat mellan fullärda konstnärer och elever. Under DDR-tiden hotades Cranachs verkstad av rivning, men som tur lyckades man under 90-talet rädda och restaurera Cranachhöfe. Och idag kan turister få en ganska bra uppfattning om hur ateljén fungerade.
By this point, 1512, Cranach is fast becoming one of the most important citizens of the town and also one of its richest inhabitants. And he's fully involved in the upper echelons of the city's business community. Wittenberg isn't a town which has a large merchant elite.
Andrew Pettigrew. Lukas Cranach var nu en respekterad konstnär som rörde sig i de högsta kretsarna. Han var på väg att bli Wittenbergs största arbetsgivare och visade sig vara en skicklig investerare. Vad var det då som attraherade honom till en sanningssägare som Luther, en rebell mot sin vilja? Luther och Cranach hade i princip ingen anledning att umgås. Cranach var 11 år äldre och de rörde sig i helt olika kretsar. Cranach lade nog inte märke till den unga Augustinermunken när den 1508 anlände i residensstaden för att studera teologi. Sedan skickade Augustiner-eremiterna den nyvigda prästen till Rune. Efter sin hemkomst återupptog Luther studierna i Wittenberg, blev teologiedoktor och utnämndes till professor i bibellära 1512.
Very importantly for Luther, he arrived to be a professor in the university, a small university, but at least from 1512 he was also preaching in the town church. Wittenberg is a one parish town, so there is only one parish church. And I think Luther's work as a preacher is really very important, both for him becoming well known but also for his intellectual development.
Luther fick nu också predika i Wittenbergs enda församlingskyrka och lärde sig att vara lyhörd för sina åhörare, lyssna till hur de reagerade på hans ord. Som hovmålare är det sannolikt att Cranach satt i första eller åtminstone i andra bänken och hörde många av Luthers predikningar.
He would have been aware of Luther from almost the time that Luther starts preaching, Cranach probably sitting in one of the front rows with the other leading citizens of the city. was every evidence that he was extremely impressed by what he saw.
Andrew Pettigrew berättade att Cranach blev mycket imponerad av den unge prästen. Om det nu stämmer att Luther den 31 oktober 1517 spikade upp sina 95 teser på Wittenbergs kyrkoport, så är datumet han valde betydelsefullt. Allhelgonadagen, alltså 1 november, är en viktig högtid inom den katolska kyrkan. Varje allhelgonahelg ställde Fredrik den vise ut sin utomordentliga samling reliker och monstranser.
Fredrik was one of the great relic collectors in 16th century Europe. He had one of the largest collections which would be exhibited twice a year to any visitors who would then earn gigantic remission in purgatory for viewing all these relics when the whole collection was displayed.
Fredrik den vises allhelgonashow var mycket populär. Genom att besöka denna heiltumsweisung kunde man förkorta sin egen tid och även döda släktingars lidande i skärselden. Cranach fick naturligtvis efter sin död omedelbart inträde i paradiset, eftersom han hade ägnat så mycket tid åt att illustrera kurfürstens tusentals reliker som publicerades i en tjock katalog, Wittenberger Heiltumsbuch. Luther uttalade sig vid många tillfällen mycket ironiskt om denna form av helgondyrkan. Men jag vill återkomma till varför Andrew Pettigrew anser att vi firar reformationen på fel datum.
Well, for me the turning point comes in the first months of 1518. When there was pushback against his theses, he decided to defend his teaching in German in the Sermon on Indulgence and Grace. And this is a revolutionary work, because by writing in German, he appeals over the heads of the clergy to a non-professional audience.
Pettigrew poängterar att de uppspikade 95 teserna skrevs på latin, och därför kan vi utgå från att de var riktade till akademiker och kyrkofolk, som var de enda som förstod latin och därmed innebörden av anklagelserna mot kyrkans avlatshandel och påvens auktoritet.
The original 95 theses did spread, but slowly and among intellectuals, whereas it's this moment in March 1518 when the Reformation goes viral.
Den ursprungliga appellen spreds ganska långsamt och endast bland universitets- och kyrkofolk. Nej, inte som en löpeld, som det ibland påstås. Det är först när Luther i mars 1518 ger ut skriften Ein Sermon von Ablass und Gnade som budskapet blir viral. Luthers predikan om synd och nåd var en version av de 95 teserna skriven på folklig tyska, uppdelad i 20 alldeles korta paragrafer och endast 1500 ord. Redan samma år trycktes det 16 upplagor av denna skrift. Och kanske professor Pettigrew har rätt när han hävdar att revolutionen först därefter kommer igång. Vi hörde här ur katolsk musik komponerad för att framföras i Sixtinska kapellet, Gregorio Allegris Miserere. Lukas Cranach kunde inte undvika att lägga märke till Dürers kommersiella framgångar genom försäljningen av grafiska tryck. Cranach tänkte inte gå miste om en kassako och vinnlade sig om att lära sig tryckteknikens subtiliteter. Det tog honom några år att åstadkomma träsnitt med förfinade, tydliga grafiska linjer och raffinerade nyanser. Men han lyckades till slut bättre än de flesta. Cranachs välorganiserade verkstad kunde sedan ganska billigt producera dessa ekonomiskt lönsamma tryck.
One of the nice things about Cranach's woodcut work. lines are extremely clean. It's a nice, light appearance. So this wouldn't have been extremely expensive to do.
Cranach illustrerade 1519 det första flygbladet med ett reformatoriskt innehåll. Där på följande året gjorde han sitt första porträtt av Luther. Det är ett kopparstick som framställer reformatorn som en hårdför och handlingskraftig bondson iklädd munkkåpa.
Die erste Fassung 1520 entstanden, sehen Sie auf der linken Seite, wir haben da Luther als mit sehr markanten Gesichtszügen als Augustinermönch, tatkräftig, sehr robust, fast wie ein Bauernsohn, der hier dargestellt wird in der Mönchskutte. Und dann gibt es diese Vorladung zum Reichstag von Worms, von dem ich schon sprach. Plötzlich musste Luther unbedrohlich wirken. Da sehen wir Luther mit deutlich sanfteren Zügen.